Hallo.
Hur tänkte ni där?
Varmt välkomna till ett hett efterlängtat avsnitt av Hur tänkte ni där? Efter en dryg månads uppehåll så kände vi att nej, nu är det dags för oss att gå tillbaka till studion igen. Och det gör vi med en riktig stjärnsmäll till gäst. Hur tänkte ni där är en podd av Socialdemokraterna i Västerås i samarbete med ABF Västerås. Jag heter Maria Kasselring. Med mig i studion så har jag vår egen sisu i lyxförpackning, Tanja Karpinen. Anton Tysklind, nej, han är inte på plats idag för hans dotter som hade aviserad ankomst i augusti bestämde sig för att juni istället var en lämplig månad att födas i. Och hon är så söt, men det får ni se någon annan gång. Med oss har vi ju också en gäst. Men den här gästen behöver ju en introduktion. Och därför lämnar jag över ordet till Tanja Karpinen.
Solen står högt över studenterna i Uppsala. På den halvtomma läktaren sitter en man och en kvinna bredvid varandra. Skjut, skriker mannen och kvinnan i kör. Men den blåsvarta anfallet rinner ut i sanden. Det är halvtid. Mannen och kvinnan tar fram sin medhavda mellanmål. Mannen äter sin hemmalagade biryani, gjord på enbart ekologiska och hållbart odlade råvaror. Kvinnan äter en falukorv som hon mellan tuggorna passar på att påpeka hur mycket billigare den blivit efter valet. Det syns dock inte på prislappen än. Matchen är förlorat ännu en match i årets fotbollsallsvenska. Mannen och kvinnan går tillsammans ut från arenan. Varför sköt de inte skarpt? Frågar kvinnan uppgivet. Mannen stelnar till. Fan, det ska inte bli politik av den här dagen, tänker han för sig själv. Du, Ebba, jag måste gå på muggen. Men vi ses väl i kammaren på måndag, säger mannen. Självklart, Adde, då smäller det. Svarar kvinnan och gestikulerar så där pistolfingrar mot mannen på ett lite för aggressivt sätt. Mannen smiter in på närmaste restaurang, tar sig in på toaletten och pustar ut. Han rättar till flugan. Man blir inte Sveriges bästklädda man 2018 utan att se till att flugan sitter rätt. Innan han lämnar toaletten tar han en extra titt i spegeln för att se till att den där locken som hänger ner på sidan av pannan hänger där den ska. Det är verkligen tidskrävande att se till att den hänger exakt där den är. Så det är lite löst och ledigt ut. I själva verket är det resultat av systematiskt hårarbete i decennier. Telefonen plingar till. Maria Kesselring står det på skärmen. Inte hon igen. Jag skulle aldrig ha gått med på den där selfien på partikongressen 21. Men, the people want, the people get. Och är man sosse Sveriges kronprins måste man bjuda på sig själv. Men ändå, note to self. Nöj dig med det drinkbiljetterna tillåter nästa gång. Vill du vara med i en podd? Hur tänkte ni där, heter den. Wow, tänker mannen. Det är ju Sveriges bästa sossepodd. Jag väntar på den här frågan så jag hörde viskas i korridorerna. Om hur man kan prata om politik utan att vara torr och tråkig. Och en sån där mugg vill jag ha. Så, här är vi redo. Redo att ta tempen på Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson. Under regeringen Magda fucking Andersson och det som kallas Löfven 2 var han landets socialförsäkringsminister och innan det var han vår civilminister. Vi har att göra med en sann veteran som tillhör vad de konstruktiva kritikerna på Flashback skulle kalla den korrupta sociala. Men för oss är han en av härförarna i kampen mot ett bättre samhälle och vi är oerhört ärade att kunna välkomna honom till Sossepoddarnas Sossepodd. Välkommen till Hur tänkte ni där? Ardalan Shekarabi.
Tack så hemskt mycket.
Hur tänkte ni där?
Det är så här, vi måste ändå ge Anton äran för den här presentationen för det är alltid han som kör den.
Ja. Men jag tänkte, nu är ju du rättspolitisk talesperson och du är vice ordförande i justitieutskottet, stämmer det?
Det stämmer. Det stämmer bra det.
Absolut. Det stämmer bra det. Anledningen till att jag hörde av mig till dig var ju lite grann när det började mumlas om bidragstak. Men det var ju lite mer i din tidigare karriär. Men det här har ju lagts lite, ja, nu har det ju kommit ett förslag på en utredning om bidragstak. Och då är det ju inte bidragstak på rut och rot och lite sådana mer. Utan det är de här väldigt bidragen som går till personer som behöver allra mest. Så det är barnbidraget, flerbarnstillägget, bostadsbidraget, underhållsstödet och föräldrapenning på lägsta nivå som man ska utreda. Har du hunnit tänka någonting på det eller har du några tankar och funderingar kring det?
Nej, men jag tycker det är så sorglig politik, för att det så får man ju med osanning från regeringens sida, och till och med statsministern och finansministern tillsammans säger att man kan stapla på massor med bidrag på varandra och försörjningsstöd. Men alla som har kännedom om socialtjänstlagstiftningen vet ju att alla inkomster avräknas försörjningsstödet. Jag satt i ett möte med Majblomman som vittnade att i många kommuner är det så att när en person får pengar från Majblomman för att till exempel köpa fotbollsskor till sitt barn, för man inte har råd med det, då räknar kommunen av det bidraget från socialbidraget, från försörjningsstödet. Majblomman hittar alternativa vägar, kanske köpa ett par liksom fotbollsskor och skicka det till personen för att man inte ska avräkna det från försörjningsstödet. Så när landets statsminister och finansminister står och säger att du kan lägga bostadsbidrag på försörjningsstöd och det på försörjningsstöd, så är det direkt osanning. Ja, det kan finnas några kommuner som självmant, frivilligt väljer att inte avräkna. Men det är verkligen undantaget och ett beslut som fattas av kommunen. Men lagstiftningen bygger på avräkningsmodellen. Och jag blir väl ledsen av att vi är i ett läge där man är beredd att till och med fara med osanning för att avhumanisera människor. För det handlar om de fattiga människor. Och istället för att satsa på att människor ska komma i arbete, få rätt utbildning, rätt stöd och krav för att man ska ta sig in i en egen försörjning, och de som saknar arbetsförmåga ska komma in i socialförsäkringssystemet som det var tänkt från början, så använder man den här typen av symbolpolitik som i slutändan kan leda till att barn, fattiga barn i vårt land, barn som lever i fattiga villkor, blir ännu fattigare. Och det är ingen som vinner på det. De barnen, familjerna förlorar på det. Men vårt samhälle som helhet blir fattigare.
Ja, och det här är ju oerhört, alltså det är också symptomatiskt lite grann för den politiken som regeringen för. För jag tänker att det de tittar på är ju statliga bidrag som istället, precis som du säger, blir en kostnad för kommunerna. För det är ju så, man kan inte stapla de här bidragen utan det räknas av från ekonomiskt bistånd. Men istället skulle det innebära ännu en högre kostnad för kommunerna om man skulle bli av med de här bidragen som de ska utreda. Och det går ju lite grann hand i hand med den politiken som de för, där de ger mindre pengar till välfärden ute i kommunerna och regionerna och sänker skatterna på statlig nivå. Jag tänker att det är väl lite grann tanken att de vill tvinga kommuner och regioner att höja den platta skatten. Vilket i sin tur också slår hårdare mot de som redan tjänar minst. Medan den progressiva skatten på statlig nivå, den sänker man.
Men nu när du pratar olika skatter, Maria, och det är också så här, människor är ju, kanske inte förstår vad du menar med det. Mm. Vilket gör att man kanske tappar intresset för det här nu. Så vad menar du, om du ska förklara med...
Det man kan säga är att kommuner, det som kallas för kommunalskatt, det är den skatten som du betalar till kommunen och till regionen, till det landstinget. De skattesatserna sätts på lokal nivå. Så kommunen sätter sin egen skattesats, hur mycket du betalar för varje hundralapp, hur mycket du betalar. Medan den statliga delen, den är mer övergripande. Och där har vi ju jobbskatteavdragen också. Som läggs för de som arbetar. Inte för de som är sjuka eller föräldralediga eller arbetslösa. Mm. Så att det är olika skatter.
Ja, för här kan ju också människor bli förvirrade. Mm. Alltså i den politiska debatten när man pratar om väldigt många olika skatter. Mm. Och till slut kanske de inte vet vad som påverkar. Vilket i sin tur kan påverka hur man lägger sig lust också. Ja. Om man inte förstår de sakerna.
Ja.
Hur tänkte ni där?
Men Ardalan, hur ser du att kommunen... regioner ska klara sig? För det är liksom från hyvlat på hyvlat i ekonomin länge och sen till den här situationen som är, har varit, först var det pandemin som kris och nu är vi i en annan kris. Hur ska man liksom, hur ska den gå? Alltså vad kan man liksom ta med sig och säga så här, men vet du, på ett eller annat sätt löser det sig, eller hur ska vi kunna lugna våra kommuninvånare?
Det finns ju en stor skillnad, tyvärr ska jag säga, när det gäller pandemin och den ekonomiska krisen idag. För under pandemin så hade vi en socialdemokratisk ledd regering som valde att satsa på välfärden, på skolan, sjukvården och omsorgen. Så man gav massor med nya resurser till kommunerna. Och de fick liksom mer än vad de förlorade på grund av pandemin. idag med den ekonomiska nedgång som vi har som en global effekt av inte minst Ukraina-kriget, så har vi en högerregering som inte prioriterar resurser till välfärden. Så när Sveriges kommuner och regioner begärde 20 miljarder i extra resurser inför budgeten för det här året, då gav regeringen bara hälften. Och när Sveriges kommuner och regioner begärde mer pengar nu under våren på grund av att prisökningarna gör att kommunerna inte klarar av sina kostnader för skolan, för socialtjänsten, för fritidsverksamhet, för andra verksamheter, äldreomsorgen, då gav regeringen 0 kronor. Och när Sveriges kommuner och regioner känns att vi vill ha besked hur kommer det att bli, så vi slipper börja säga upp folk eller varsla människor och göra stora besparingar, för vi hoppas att vi kommer få mer pengar för 2024. Så snälla ge oss besked. Så har det tyvärr inte kommit några besked. Så det är en enorm skillnad. Ibland säger man att det inte är så stora skillnader i svensk politik. Ibland hör man liksom debattörer, experter säga sådana saker. Men på det här området, resurser till välfärden, till skolan, vården och omsorgen, så är det en gigantisk skillnad mellan den politik som fördes under Magdalena Andersson med ökade resurser till kommuner och regioner och den politik som förs under Ulf Kristersson, där man vill helt enkelt svälta sig ur krisen. Man vill liksom minska anslagen till skolan, till sjukvården, till äldreomsorgen. Och det gör ju att många kommuner måste genomföra stora besparingar i skolan, i socialtjänsten, i andra verksamheter. Och en del kommuner tvingas dessutom höja skatten. Och vad händer då? Jo, det höjer skatten för de som har låga inkomster. Medan vi fortsätter att vara ett skatteparadis för de människor som har högst inkomster från tillgångar som fastigheter och kapital.
Ja, för det som är i det här läget nu, alltså, jag ummar mycket för barn, alltså människor i allmänhet, men barn, och det är våra barn och unga som blir utsatta nu under den här ekonomiska krisen. Och det kommer ju också resultera i saker som vi kommer att se långt framöver när de växer upp och blir kanske tonåringar och sånt. Och det tycker jag är väldigt oroväckande. Det kan man säga. Att man inte lägger resurser.
Ja, och där kommer man ju också in på det området där du nu är verksam, Ardalan, för där ser vi ju en jättestor skillnad också i vad man vill satsa pengar på. Om vi tänker, alltså, forskning och profession och evidens säger att det förebyggande arbetet ihop med skärpta lagstiftningar är det som ger effekt, medan regeringen eller Tidöpartierna har ju en väldigt repressiv politik. Och tar man bort resurserna från kommunerna, tar man bort resurserna från skolorna, för det är ju liksom fluffet som tas bort, och oftast är det ju fluffet som är det viktiga i det förebyggande arbetet, så hamnar man i en situation där kriminaliteten säkert ökar.
Ja, och det är verkligen så, för absolut krävs det fler poliser, hårdare tag mot allvarlig kriminalitet, effektivare brottsutredningar, hårdare straff. Och med förra regeringen, alltså vår regering, skärpte 80 straff. Så visst behövs det en starkare stat som har förmågan att lagföra de människor som begår allvarliga brott och se till att skydda medborgarna från allvarliga brott. Men det är ju bara halva svaret. För om man bara gör det, då kommer ju nyrekryteringen fortsätta. Alltså fler och fler unga kommer lockas in i gängkriminaliteten och ersätta de som åker fast. Så det jag är orolig för nu är att vi har visserligen en utveckling framför oss de här kommande åren där regeringen och Sverigedemokraterna kommer skärpa straffen, kommer göra det väldigt tydligt. Man kommer att sänka straffmyndighetsåldern från 15 år till 12 år, sätta barn i fängelse, ha mycket längre straff också för mindre allvarliga brott, ta bort villkorlig frigivning, se till att unga sitter under längre period i fängelse med äldre kriminella. De kommer göra många sådana saker, men vi kommer fortsatt ha en utveckling där kriminaliteten ökar. För vi attackerar inte kriminalitetens orsaker. Vi stoppar inte nyrekryteringen av barn och ungdomar. Den här sommaren, där många barnfamiljer är ekonomiskt utsatta, skulle vi behöva ekonomiska satsningar som gör att barn inte far illa under sommaren. Att de får tillgång till bra och sunda fritidsaktiviteter med närvarande vuxna. Så vi föreslog flera sådana satsningar. Gratis fritidsaktiviteter med Vi föreslog en förlängning av barnbidraget för de som skulle förlora barnbidraget innan man började studierna på gymnasiet. En tillfällig höjning. Massor med saker föreslogs av Socialdemokraterna. Regeringen nobbade alla sådana förslag som var riktade på att skydda barn och ungdomar från att hamna i socioekonomiska problem under sommaren och de kommande månaderna. Så jag är jätteorolig verkligen. Att vi gör det som krävs när det handlar om hårda tag och kanske går till och med längre än vad som krävs. Gör saker som i värsta fall kan vara kontraproduktiva. Men regeringen gör inte det som krävs för att stoppa nyrekryteringen. Vilket gör att kriminaliteten, skjutningarna, det allvarliga gängkriminaliteten kommer fortsätta att öka trots höjda straff.
Det går inte att ta in att sänka till 12 års ålder. Det provocerar mig för att det finns ju ingenting som kommer gott ur det överhuvudtaget. Barn ska tas hand om så, alltså där barn är i sin situation. Det är nog helt annan hjälp än det här.
Men hur tänker du, den utvecklingen, om man tittar nu, alltså en väldigt mycket mer repressiv kriminalpolitik. Mera, alltså det är hårdare. Det förebyggande minskar för att det oftast ligger på kommunerna. Och det repressiva, det statliga liksom, det ökar. Hur tänker du, alltså i Sverige har vi ju kriminalvård för att man ska återrehabiliteras till samhället för att man ska kunna bli en god samhällsmedborgare igen. Jag tänker spontant att den delen känns som att den kommer urholkas om man istället tränar 12-åringar till att bli yrkeskriminella i fängelse.
Ja, och det här är ju vad många experter och till och med myndigheter säger. Om du gör orimliga saker i straffrätten, alltså sätter 12-åringar i fängelse, sätter 15-åringar i fängelse tillsammans med erfarna äldre kriminella, gängkriminella. Pressar kriminalvården så hårt så att kvaliteten i behandlingen, i vården, går ner. Så att återfallen ökar. Ja, då har du byggt en större problem i Sverige. Då behöver vi liksom gå i den riktning där USA är. Istället för att faktiskt värna den del av svensk kriminalvård som funkar ganska, kriminalpolitik som funkar ganska väl, nämligen kriminalvården. Vi har relativt sett låga återfallssiffror för folk som sitter inne på hos kriminalvården. Vi skulle behöva behålla och värna det, utveckla det. Och sen se till att bli mer effektiva i att utreda och beivra brott. För där är det är för få allvarliga brott som klaras upp. De här gängskjutningarna, många av dem klaras inte upp överhuvudtaget. Och det är problem, för det som har den största avskräckande effekten när det gäller grova brott, det är risken att åka fast. Och om det är för få som åker fast för att vi inte har tillräckligt effektiva utredningar, ja, då får vi problem. Men just nu har vi en utveckling där kriminalvården riskerar att skadas allvarligt. Där återfall i brottslighet riskerar att öka markant efter att man har avtjänat sitt straff. Och barn riskerar att hamna i läge där de skolas in i en kriminalitet. Sätts i fängelse från 12 års ålder. För relativt sett mindre allvarliga brott. För att skolas in i gängkriminella miljöer inne på anstalterna. Och komma ut som delar av gäng. Eller i värsta fall radikaliserade. Så det här är, det är en väldigt, väldigt farlig utveckling som regeringen sätter vårt land i. Och man borde ta in experter. Man borde samtala med de som är sakkunniga, som arbetar i kriminalvården, i polisen, i socialtjänsten, i det brottsförebyggande arbetet. Man borde titta på effekterna i andra länder. Men man struntar i sånt. Så man har bestämt sig att i Tidöavtalet ska det här göras, för att det var kravet från Sverigedemokraterna och Moderaterna och de övriga partierna la sig, för man vill ha regeringsmakten. Så nu genomför man Sverigedemokraternas politik utan att ha beaktat alla de erfarenheter och kunskaper som viktiga professioner som poliser eller socialarbetare eller kriminalvårdare besitter, utan att beakta forskningen, utan att beakta erfarenheter från andra länder.
Hur tänkte ni där?
Alltså det är så urbota korkat. Alltså det kan man väl säga. Det är ju skrämmande att man väljer att ta sådana vägar, väljer att inte lyssna på de som kan, de som vet, väljer att inte lyssna på forskning. Sen så var det så här att du har ju också twittrat häromdagen. Där du också har skrivit: varför fokuserar vi inte mer på partyknarkarna som finansierar gängkriget?
Mm.
Vill du utveckla liksom lite mer?
Nej, men jag tycker alla har ett ansvar.
Det var ju så här kontroversiellt, men ändå så här, du har ju rätt. För det pratas ju aldrig om.
Nej, men så här, vi har alla ett ansvar att stå upp för de värderingar som ska gälla i vårt samhälle, de normer som ska. Och en viktig del är självklart att följa svensk lagstiftning. Och det är olagligt att knarka. Det är olagligt att köpa knark till sitt festande. Och det man gör genom att knarka på sina fester, och det vet vi tyvärr förekommer ju, det är att man finansierar gängen. Man försörjer gängen. Så jag tycker en del av ansvaret som god medborgare är att följa svensk lagstiftning. Att inte knarka. Att inte försörja gängkriminaliteten som leder till de problem och de skjutningar som vi har. Och när man säger det här så är det en del som blir väldigt provocerade.
Mm-hmm.
Men för mig är det självklart, svensk lag ska gälla i Sverige. Narkotika är ett hot mot vårt samhälle. Och det spelar ingen roll om vi pratar om så att säga det klassiska, det vi föreställer oss klassiska, en drogmissbrukare, eller det vi anser vara droganvändning. Det spelar ingen roll. Alltså, vi måste bekämpa narkotikakonsumtionen i vårt samhälle, ge vård till de som behöver. Där behöver vi förbättra missbruksvården, men vi behöver också förvänta oss av medborgarna att man följer svensk lag och vägrar knarka, vägrar köpa knark.
Men det är liksom bara av egen erfarenhet. Jag har jobbat väldigt mycket med människor, bland annat 17 år extra inom akutpsykiatrin, för det, jag skulle inte orka jobba där heltid, men jag har alltid liksom jobbat där. Och just så här, det du säger, hur man liksom, de som har ett djupt drogmissbruk versus de som är partyknarkare. Min uppfattning är att de som partyknarkar vill ju inte kännas vid att de bidrar till kriminalitet. Och sen, alltså, och det är väldigt många som har skygglapparna på.
Ja, och det är så viktigt att gå tillbaka. Liksom. Det är så,
Nej, men just det här, hur man väljer att ha skygglapparna på bara för att du har mycket pengar och du har råd, så vill man inte kännas vid att du är en del av problemet. Det är också, det är intressant. Så jag tyckte din tweet var väldigt bra.
Men det provocerade. Det var väldigt många som blev provocerade. För de tycker att de har rätten att partyknarka.
Mm.
Att det är liksom ett privilegium de har. Att de inte stör någon annan i bilden. Men det är klart att ens så bryter de mot svensk lag. Och därmed de normer och värderingar som enligt lagen ska gälla i vårt land Sverige. Men sen finansierar de också brottslig verksamhet. De gäng som ansvarar för narkotikadistributionen. Och det är ju, vi måste faktiskt prata om det individuella ansvaret. Som medborgare har du skyldigheter, du har förpliktelser. Du är ansvarig för effekten av dina gärningar. Och när du begår brott genom att köpa knark, så bidrar du också till att försvaga vårt samhälle och försörja de gäng som dödar på våra gator.
Men är vi inte inne lite grann där också på att vi har ju, alltså segregationen i samhället har ökat, den socioekonomiska segregationen har ökat, och vi ser också en växande fattigdom, framförallt barnfattigdom. Men att man gör skillnad på folk och folk, alltså om den, när medelklassen gör någonting, alltså om du fuskar med skatten, om du gör lite avdrag, om du på olika sätt tillskanskar dig saker på ett inte helt hederligt sätt, så är inte det lika illa, för vi betalar ju så mycket skatt. Men den som inte är en del av det arbetande samhället, den som kanske inte har ett eget arbete, den döms så väldigt mycket hårdare. I alla fall upplever jag det så i den borgerliga retoriken.
Ja, och det är fel ju, för att det är verkligen, det där förhållningssättet står i hårt kontrast mot den traditionella svenska normen. Att alla är lika inför lagen. Samma rättigheter och skyldigheter. Det spelar ingen roll om du är kung eller fattig. Du följer samma lag. Du förhåller dig till samma demokratiska lagstiftning. Och det är så oerhört viktigt i vår grundlag. Principen om opartiskhet, objektivitet. Principen om likhet inför lagen. Principen om att rättsväsendet inte ser klass eller kön. Utan ska vara självständig. Och behandla medborgarna opartiskt och objektivt. Men det där förhållningssättet som du beskrev, de normerna är ett hot mot den här svenska värderingen. Mot som viktig del av det normsystem som har byggt det moderna Sverige så starkt under de senaste 100-150 åren.
Ja, men för det finns ju lite grann kvar. Det är ju väldigt många svenskar som fortfarande vill att alla barn ska ha en bra skola. Alla barn ska ha ett schysst sommarlov. Barn ska inte vara fattiga. Alla ska ha rätt till... Alltså man vill ha ett rättvist samhälle. Men sen väljer man ändå att rösta på partier som uppenbart, alltså som uttryckligen urholkar den. Som gör bra vård till någonting som de med goda ekonomiska förutsättningar och en bra etablering i samhället får. Och de andra får klara sig lite grann själva.
Ja, där kommer ju vårt ansvar in. Vi har ju skyldigheten som socialdemokrater att organisera oss på bästa sätt. Ha bästa möjliga arbete när det handlar om kommunikationen och organiseringen av våra sympatisörer. Och visa positiva effekterna av vår politik. Och förstärka därmed gemenskapen i vårt samhälle. Förstärka känslan av solidaritet mellan olika grupper. Och det där är ju det är vårt ansvar. Det är vi och fackföreningarna och civilsamhället och inte minst folkbildningen som är helt avgörande beståndsdelar för att vi ska kunna upprätthålla den välfärdsstat, det starka samhälle som våra föregångare har byggt upp under över 100 år.
Men det är också så här att när man har pratat med människor utifrån den situation vi befinner oss i nu, så kommer det ju signaler från väldigt många. Det finns ju ingen som har röstat höger som kan stå upp idag och säga av de människor som vi har pratat med att ja, men det här var en bra idé. Det är väldigt många som har ont i magen att de har röstat fel. Och nu blir ju skillnaderna mellan vänster- och högerblocken ganska tydliga. Det oroar mig att det ska behöva vara så tydligt. Samtidigt som tydligheten kanske kan skapa förändring för framtiden. Men det är spännande hur få. Det finns ingen som jag har pratat med eller någonting som tycker att nej, men det här var en smart röst att lägga på högen.
Ja, det märks ju opinionen för de här högerpartierna har minskat. Stödet för oss har ökat. Socialdemokraterna har de bästa opinionssiffrorna på väldigt många år. Magdalena Andersson som vår partiordförande har mycket starkt förtroende bland medborgarna. Så nu gäller det att använda den här starka ställningen, det här förtroendet till att bygga oss starkare och därmed vinna valet 2026 och se till att landets statsminister då heter Magdalena Andersson.
Då tänker jag att det är otroligt viktigt att man från lite grann central håll också håller ett narrativ där man ser, för nu då går vi in i en period där kommuner och regioner kommer få det mycket, mycket tuffare. De rika kommer bli rikare, de fattiga kommer bli fattigare. Skola, vård, omsorg kommer gå på knäna. Det förebyggande arbetet kommer minska. Man kommer ha mer repressiv politik. Alltså det blir såna otroliga skillnader. Och det är ju inte en politik som gagnar ett gott samhälle. Och att man inte tappar bort det, utan att man verkligen för fram att vi behöver alla delar. Vi behöver jobba förebyggande. Vi behöver ha en bra skola. Men för det behöver kommunerna ha pengar. Så att vi liksom står på oss och inte faller in väldigt mycket. För nu, ja, men jag tänker också på att de skär ner på utbildningar. De tar bort en massa saker som hade varit bra. Alltså är det vårdomställningen. Det är så många saker som försvinner som hade kunnat hjälpa fler människor i arbete. Och istället så nästan cementerar man arbetslöshet bland vissa grupper genom att försvåra möjligheterna till utbildning.
Ja, det är där vi har rollen som opposition. Men det är verkligen, det där är vårt ansvar. Att dels att i de kommuner där vi styr göra det vi kan med de förutsättningar vi har. Men det kommer vara svårt för de kommer inte tillföra tillräckliga resurser. Och då måste vi nationellt självklart sätta press på regeringen. Visa skillnaderna, tydliggöra kontrasterna i politiken. Med målet att få till ett maktskifte 2026 och se till att vinna valet.
Hur tänkte ni där?
Är det något medskick du skulle vilja skicka till våra lyssnare?
Ja, egentligen väldigt kort att engagera er. Ett stort tack först till er för den här möjligheten till samtal och för er fina podd. Men till era lyssnare vill jag bara säga engagera er. Ju fler vi är som är engagerade för ett rättvisare och tryggare samhälle, desto större är chansen, möjligheten att vi tar sådana kliv och inte minst få till det maktskifte som är så nödvändigt 2026.
Superfint medskick. Tusen tack Ardalan för att du var med i podden.
Verkligen stort tack.
Ja.
Tack själv. Tack själv.
Och med det så tänker vi att då säger vi tack för idag. Tackar Micke Dimgård för vignetten och glöm för Guds skull inte Ukraina. Tack för idag.
Tack så mycket. Hej då.
Tack så jättemycket. Hej då.
Hur tänkte ni där?